På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Och hälsar er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är den 12 september. Tanken med det här avsnittet var väl att summera omgång 7. Men det har ju minst sagt hänt en del den senaste veckan. Fabian, du vikarierade ju för mig som programledare med bravur här i torsdags morse. Och då hade det hänt mycket på tränarsidan. Nu har det hänt mycket i kungahuset. Vi börjar väl med att säga vila i frid då till Queen Elizabeth, som under torsdagskvällen 96 år gammal avled. Och det här fick ju konsekvenser.
Ja, det kan man lugnt säga. Och vi pratade ju om att det skulle vara skönt att få en halvnormal säsong egentligen i år. Det kommer ett VM som kommer stöka till det rejält, men att vi skulle slippa de här uppskjutna matcherna med pandemier och alla saker. Så att en hel omgång skulle ställas in på grund av drottningen dör, det såg man väl inte komma. Men samtidigt, man vet hur royalistiska britterna är och hur mycket de bryr sig om sitt kungahus. Och när det kavlades ut att hennes hälsa var osäker, så kändes det väl inte helt otroligt. Sen har ju debatten varit, kanske framförallt i Sverige, men även i andra länder, om det var rätt beslut. Skulle man hedra henne på plats? Och ja, alltså det finns väl inget rätt och fel där. Det är svårt att sitta som svensk och säga vad britterna ska göra. Men jag kan tycka, jag såg någon, det var någon cricketmatch när de körde en tyst minut var på de började sjunga alltså nationalsången, där det alltså är God Save the King nu. Så, och det är ju mäktigt, och det är en fin hyllning istället för att ställa in, kan jag tycka. Men vi ska väl inte helt gå dit.
Jag håller med dig där. Det är så lätt som svensk att säga att ni har rånat oss på en Premier League-helg med allt vad det innebär. Men det där är någonting de själv får avgöra, och det går ju att hedra på olika sätt då.
Och här skulle Arsenal-supporten Pierre Hertin komma in i samtalet, men ljudet har bråkat med oss. I slutändan gick det tyvärr inte att använda oss utav den delen av samtalet. Därför kommer ni nu få ta del av sista halvtimman av programmet där Jesper och Fabbe kör själva. Vi hoppas ni kan överseende med detta, så får ni ha en fortsatt trevlig lyssning.
Ja, det är väl surt, Fabian, att det inte ser ut att bli någon fotboll för mig på söndag. För det är väl så att London-matcherna ställs in.
Alltså, det är väl känslan. Och man fattar ju verkligen inte det. Som Pierre säger, liksom, torsdagens match ryktas att den ska bli out. Och sen lördagen, fan, begravningen är ju på måndag. Samtidigt, det känns så jävla dumt att sitta och ifrågasätta ett helt system i ett annat land som är så extremt usel påläst på. Men fan, kom igen, jag behöver min fotboll.
Ja, men det kommer ju bli jobbigt för dem här nu att få ihop schemat längre fram. Men det får väl, säsongen får väl förlängas ytterligare. Jag vet inte om det är något tramsigt Nations League. Det är väl VM-kval, kan jag tänka mig, efter säsongen som ligger och stör. Men jag ser inte riktigt hur de ska få ihop det här schemat om de skjuter på ytterligare matcher då. Men det lär ju blir fortsatt gnäll då. Klopp har ju tidigare varit ganska tydlig med vad han tycker om den här säsongen redan som den är. Och bökare kommer bli. Ja, men så är det. Men det, jag fick ju inte vara med i det här, eller jag kunde inte vara med här i avsnittet när vi pratade om Potter till Chelsea. Jag var ju verkligen eld och lågor när jag såg att det, för det gick ju väldigt fort där från journalisterna, att det var klart då att Tuchel skulle få lämna. Det i sig tyckte jag var överraskande, det var ju inte ensam om att tycka, men också att det liksom basunerades ut ganska omedelbart därefter då att Potter stod högst upp på önskelistan. Och det har man sett ibland. Jag tycker i samband med att Chelsea letar tränare så har det stått någon gång att Potter finns med där. Men nu var det väldigt tydligt att det är Potter de vill ha. Sen började det pratas om Pochettino, och då kände jag att nej, det får det absolut inte bli. Det vore ett ruskigt tråkigt val. Men nu står han där, för han presenterades ju på fredag, va?
Mm, exakt, alltså vi spelade in torsdag morgon, och vi pratade ju utifrån att det nästan var klart, för att det var verkligen känslan. Men det blev ju officiellt, jag kommer inte ihåg om det var torsdag eller fredag, det är oväsentligt. Men jag kände nu när jag tänkte igenom, vi hade diskussioner med Alexander Isak att man måste brasklappa och problematisera. Det är skönt att Chelsea har nya ägare, så man slipper, så att man kan vara glad på riktigt för Potters skull.
Ja, men verkligen, för det är ju en helt otrolig resa som han och Björn Hamberg också då från Östersund har gjort. Tog väl över i division 2, va? Mm. Och tog hela resan upp till Allsvenskan. Och det var ju, ja, hela Östersunds resa har ju varit omtalad av flera olika skäl. Men sättet Potter fick det här laget att spela fotboll, det var ju häpnadsväckande. Jag glömmer aldrig premiären i Allsvenskan på Tele2 Arena när man, ja, men ledde skjortan av Hammarby. Och sen hade vi framgångarna ute i Europa på det också. Så redan där förstod man att det här var något extra. Över till Swansea. Jag kan inte säga att jag följde honom nära där, men eftersom han ganska snabbt då blev upplockad av Brighton, så förstod man ju att det var en... även de hade sett hans storhet. Och sen har han ju fått jobba med Brighton och gjort dem successivt bättre. Vi vet ju att Brighton är ett av de lagen som spenderar minst pengar. De säljer väldigt mycket för väldigt stora summor, för att de är duktiga på att... Potter är väldigt duktig på att fortsätta utveckla fotbollsspelare. Men har inte använt resurserna man får in till att satsa på truppen. Utan man fortsätter att ta in billiga spelare som man utvecklar och sen säljer vidare. Men nu då, så var det Chelsea som hörde av sig. Och då var det ju många som tyckte att du kan ju inte gå dit, Potter. Du håller ju på att skapa något så bra här med Brighton. Och det här blir liksom säsongen där de kommer nia i fjol, men det här kanske är säsongen där du utmanar dem i Europa. Och Chelsea, då, där är det så stökigt, och det är en ägare som är alldeles för operativ och inte vet vad han sysslar med. Men för mig var det alldeles självklart att när en sån här möjlighet dyker upp, det är väl klart att man inte missar att ta över Chelsea.
Jag tycker att det är en ganska okunnig åsikt, att folk som börjar prata, som du nämner, att nej, men det här kommer inte han ta. Han har sitt projekt i Brighton. Alltså vad fan, det är Chelsea Football Club vi pratar om. Och så här, säga vad man vill om Chelsea, deras långsiktighet, deras historia med tränare. Det är en... Alltså det är inte ens en nivå högre än Brighton, det är 10 nivåer högre än Brighton. Så när man får en sån här chans, det är som lite samma, folk hade väl lite samma prat om Erik ten Hag, att han skulle förstöra sin tränargärning när han hade allt i Ajax och går till just funktionellt Manchester United. Men folk glömmer bort storleken på de här klubbarna, och det är det mest givna valet i världen. Ja, det är... Man såg ju, alltså så här, man gillar ju Potter, han verkar vara en jävligt tyvens kille, och man såg liksom att alltså han ber om ursäkt till Brighton som klubb och supporterna, men att han kunde inte tacka nej till det här, och det är jätterimligt. Jag har svårt att tro att Brightons supportrar kommer att ha något agg mot det här, för de vet sin plats i näringskedjan. Nu blir det att de har tagit en tränare till sig på ett nytt sätt, och så här, spelare kommer och går, de kände väl att Potter var deras, men samtidigt de måste ju förstå det här.
Ja, men så är det. Platsen i näringskedjan är ju solklar. Och ja, då pekar man på att Chelsea är en kortsiktig klubb. Och så har det ju verkligen varit. Man sitter ju inte särskilt ofta på särskilt länge på tränarposten där, utan det har bytts ut ganska frekvent. Samtidigt har ju också Chelsea presterat. Det finns ju klubbar som har liksom större kontinuitet på ledande positioner. Jag tänker på sportchef, teknisk direktör och ägare. Men sen att man byter ut sin tränare ofta. Det är ju inte jättevanligt idag att man har en Sir Alex-lösning. Men då pekar ju många på... Men titta på Liverpool och Manchester City som har haft sin tränare där så pass länge. Ja, men herregud, det är ju två av världens bästa tränare. Varför skulle de försvinna? Och i Bowleys fall här, den nya ägaren, Han kanske visst är långsiktig, men han kommer in i en klubb här nu, spenderat otroliga pengar, och så kanske han har gått i clinch med Tuchel, att det inte funkar dem emellan. Han kanske ser saker i relationen mellan Tuchel och spelarna som irriterar honom. Och han verkar ju då ha en kärlek till just Potter, som de har gjort en del business med Brighton tidigare under säsongen. Vilket ju har fått många då att tro att det här har legat det har pratats mellan Potter och Chelsea redan innan Tuchel fick sparken. Det får vi inte svar på, men jag vill inte döma ut Chelsea och Bowley som en kortsiktig klubb här och nu, utan det får man ju se längre fram.
Det man nu kan ifrågasätta om, som vi även pratade om i torsdags, är ju att han har backat Thomas Tuchel så fruktansvärt mycket på transfermarknaden den här sommaren. Ja. Och att det verkar ha skurit sig ganska tidigt, att han bestämde sig redan efter matchen mot West Ham när man vinner. Alltså inte matchen mot Champions League som var avgörande. Det är där man kan ifrågasätta liksom omdömet som ägare, att splasha 3 miljarder på en tränare som inte kommer vara kvar. Sen, det är så här flera som har tagit upp det här, men att Bowley gjorde exakt samma sak när han tog över Dodgers i baseballen, att sparka en tränare, han tillsatte sin tränare, och nu tror jag att man är uppe på det sjunde året med samma coach där. Så det kanske, alltså så här, man måste komma ihåg det, man blir ofta inte dollarmiljardär om man inte är en jävligt egoistisk människa. Och han känner väl att Tuchel var Romans gubbe, och han hade vunnit saker och det var Roman, så hur det än kommer gå så kommer Tuchel alltid vara tränaren som blev anlitad av Roman Abramovich. Medans nu får han sätta sin prägel på klubben direkt, och det där tror jag kan, alltså att det underskattas hur mycket en sån där sak betyder för sådär stora egon. Så ja.
Ja, nej, det är klart att det var märkligt, men samtidigt får man också någonstans förstå att han vill sätta sin prägel på laget. Sen kan jag tycka också att den sportsliga ledningen är ju inte på plats, och en ägare som är så aktiv i olika beslut, det känns långsiktigt lite farligt, och man tycker någonstans kanske att de hade ju Granovskaja då, Abramovic tidigare högra arm, som var så fantastiskt skicklig, och många menar på att hon sen tillsammans med Peter Cech var den stora anledningen till att Chelsea trots en hel del tränarbyten har varit så framgångsrika. För nu har man ju ingen sportchef på plats, och det jobbas hårt tydligen att få en sån på plats, men det brukar ju oftast vara det man sätter först och sen sätter man en tränare. Men samtidigt, Potter är ju så het nu att jag har svårt att tro att det skulle komma in någon sportchef som inte vill jobba med honom, utan det här ska bli ruskigt intressant att följa. Och jag tycker också att Chelsea har en trupp som ju, det är klart, alla lag på den här nivån har ju bra trupper, och det är ju bara, kommer du från Brighton där du har fått liksom Louis Dunk att spela någon form av tiki-taka-fotboll, då är det klart att det är ett smörgåsbord som du kommer till. Men jag tror att Potter känner att det här är en trupp jag verkligen kan få resultat ifrån per omgående, för det kommer han ju behöva.
Ja, det kommer han verkligen göra. Sen, fan, min känsla är verkligen, och jag såg en artikel om det här också, att Todd Bowley tror verkligen på Graham Potter, och det kommer inte vara avgörande om han tar topp 4 år, för att han ser på det långsiktigt. Och jag vill väl på något sätt tro att Chelsea kommer bli ett nytt lag, för det är en ombyggnation. Man har bytt ut väldigt många spelare både i anfallslinjen och i försvarslinjen. Så skulle man göra, man ser framsteg under Graham Potter och man gör framsteg spelmässigt, men man kanske missar en topp 4-plats med en placering, så tycker inte jag att det ska vara avgörande. Sen så här, alltså så här, jag är jätteglad för det. Jag brukar ju kräkas på så här svensk romantisering och att man bara vill att de ska gå bra för att de är svenska. Men fan, det här känns verkligen som att man har följt honom så mycket, att man är en del i den här resan, för att det verkligen är från division 2 i Sverige. Men samtidigt ifrågasätter man ju att skulle Manchester United ta en tränare vars största bedrift är att sluta 9 i Premier League, som inte har någon erfarenhet med att träna storspelare överhuvudtaget, inte har spelat i Europa någonsin, i Östersund, förlåt. Men det är ju fortfarande en väldigt stor chansning. Kanske den största chansningen av en sån här stor klubb på väldigt, väldigt länge i Premier League. Arteta är väl på samma nivå, det är väl hans första huvuduppdrag, men annars vi pratar ju såhär, Jürgen Klopp kom, han hade liksom spelat Champions League finaler, vunnit ligan med Dortmund, Pep hade gjort vad han hade gjort, Erik ten Hag har vunnit ligan i Ajax, alltså tränarrekryteringarna i de här topp 6-klubbarna överlag är ofta inga chansningar. För de flesta chansningarna, om vi tar Chelsea, om vi går tillbaka till när de tog André Villas-Boas som en ung, väldigt up-and-coming tränare, det har ju ofta gått åt helvete. Så man ställer ändå frågan om Potter kommer klara av det här, för det är en helt ny utmaning.
Ja, och det är därför det är så kul också för oss, alltså varför man blir så glad över den här satsningen. Det är ju att man har ju alltid sagt när det gäller Potter, tänk vad som händer. Och det säger man ju om flera unga, skickliga tränare. Tänk om man får jobba i en klubb som har pengar. Och nu får han ju det, och nu är det ju upp till bevis här att han ska visa att han håller på den absolut högsta nivån. Och han ska ju också förändra ett lags spelsätt, för att man kan ju väldigt tydligt se hur... Jag är inte förvånad till exempel att Pep ofta hyllar Potter, för det är ju åt Pep-hållet Potter vill spela sin typ av fotboll. Väldigt mycket possession, kontrollera matcher och samtidigt står för också man kontrollerar ju matcher både defensivt och offensivt i sin vilja att hela tiden äga boll. Och kan du få ett Brighton att vinna bollinnehav i de flesta utav matcherna, då tror jag att även Chelsea kommer kunna vinna bollinnehav i många matcher och bli väldigt, väldigt svårslagna. Och han har ju verkligen truppen här framför sig. Otrolig kvalitet i det här laget. Så att jag håller med dig om att jag hoppas att han, även om han inte får träff direkt, att han ska vara långsiktig. Men jag tycker förutsättningarna med tanke på hur tabellen också ser ut. Och med tanke på att det är väldigt få lag som har imponerat. Ja, Chelsea blir farliga direkt här, tror jag.
Ja, nej, men det är så svårt. Man är United-supporter och man ska ju av per automatik tycka illa om Chelsea. Men en del av mig vill ju verkligen att det går bra för Graham Potter. Så det blir ju en intressekonflikt av Guds nåde där. Sen ska vi så här, alltså jag tror väl på väldigt många sätt att Liverpool kommer få upp ångan och liksom ta en topp 4-plats. Men om vi pratar från början av säsongen att det kändes som att City och Liverpool var klara 1 och 2 och kanske Spurs kändes halvklart topp 4, att United, Arsenal och Chelsea skulle slåss om den sista. Så Liverpool har ju blandat sig in i det där, för det ser inte bra ut. Och man kommer säkert vända på det, men jag tycker att platserna för Champions League och även för mitt Manchester United har öppnat upp sig. Att något jag trodde tidigare var kört. Jag tror fortfarande inte United slutar topp 4, men jag tror till skillnad för några veckor sedan att det finns en chans till det. Så det är en väldigt öppen säsong.
Big Six är väldigt glada att ha inlett samarbete med ATG. Vi ska i varje program från och med nu ta fram ett spelförslag till kommande matcher. Och det är Fabbe som ska leverera de här och jag ska syna dem på förhand. Och så får vi se om vi tar upp dem i efterhand. Det beror ju lite på resultat här. Men Fabbe, du är ju vass inom betting. Och nu har du hittat ett förslag. Det kan ju se olika ut. Det kan vara långtidsspel, det kan vara dubblar, tripplar eller bara ett singelspel som sticker ut. Där har vi inte riktigt bestämt någon mall. Och nu ska du få leverera och visa hur vass du är. För du har hittat lite förslag här inför veckans Champions League.
Ja, men det är det som är kul också med att vi spelar in måndag och torsdag. Så att man dels får Europa-matcherna när det är så tajt schema. Och att man även kan lägga en lapp till helgen på världens bästa liga. Som vi såklart tycker väldigt mycket om. Men vi börjar med veckans spel i Champions League då, där vi har varit inne på det avsnittet och pratat om Chelsea som har en väldigt passande uppgift mot Red Bull Salzburg. Potters första match, förlust i första matchen, som man måste vinna den här matchen för att kunna vinna gruppen och gå vidare i Champions League. Och där spelar jag alltså Chelsea minus 1,5 till 1,92. Utöver det så tror jag på att Manchester City kommer köra över Dortmund. Jag spelar att City gör över 2,5 mål i den här matchen. Och avslutligen så Liverpool vinner mot Ajax på Anfield. Jag tycker att oddset på 1,54 när Liverpool spelar Europa-match på Anfield är extremt bra. Det har inte sett bra ut, men nu måste man komma igång. Och efter förlusten mot Napoli så är man extremt revanschsugen.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Så det känns väldigt lockande. Och den här trippen då landar på 4,88 bort hos ATG. Tankar?
Nej, men jag tycker det är bra. Och det jag gillar med det här är att det är tre utvilade lag också. Alltså motståndarna har ju såklart spelat ligamatcher i helgen, men det har inte de här lagen fått göra. Och ett Chelsea som kommer utvilat då med ny röst i omklädningsrummet, ett Liverpool som förmodligen har snackat ut och ett City som alltid jagar mål också med Haaland i spetsen. Jättefin trippel du knoppar ihop här.
Det känns också som att de möter tre lag som har sina styrkor i offensiven, och när de spelar på bortaplan mot engelska lag så kan det rassla till ganska rejält i nätet. Vi vet Red Bull Salzburg med gegenpressen historien och Red Bull-koncernen. Det känns som en motståndare som kan passa Chelsea väldigt bra där.
Och alla våra spel går jag att ta del av, och då går man in på www.dob.one/big6 då. Med bokstäver. Så där kan man ta del av alla våra speltips som kommer att levereras. Och kom ihåg då att det är ju 18 år som gäller för att få spela, och upplever ni problem med ett spelande så finns det stödlinjen.se till hands. Stort tack till ATG då, som är med och sponsrar här Big Six framöver. Potter är väldigt flexibel. Han dök ju aldrig upp i samma elva när han jobbade i Sverige. Det var ju alltid skiften från 4-3-3 till 3-5-2, 3-4-3. Och det var nya gubbar som dök upp i elvan hela tiden beroende på förväntad matchbild och så vidare. Riktigt så har vi det kanske inte i Brighton. Men ofta så ser man en del förändringar i backlinje och på wingbacksen beroende lite på motstånd. Men jag förväntar mig faktiskt att han kommer fortsätta med en 3-4-3 här i Chelsea, där han ju har mittbackarna nu på plats. Han har sin gamla wingback i Kutchereya. Han har den bästa en av de bästa i världen ute till höger, Reece James. Och sen ska det bli kul att se om han kan få igång offensiven då, som har varit ganska svag här i inledningen. Och vad som händer med Aubameyang, om det är han som blir längst fram eller om han kommer använda sig av någon form av falsk nia i form av Havertz eller Sterling.
För det är som du säger, det är många spelare som man har lite frågetecken kring i Chelsea. Hur ska Sterling komma in i det? Ska Kai Havertz bli den spelare som folk som såg honom i Tyskland alltid envisas med att han kan vara? Man måste få ordning på det centrala mittfältet som är väldigt, väldigt bra och har en väldigt bra bredd. Men då får inte Kovacic och Kanté gå sönder så mycket som de gör. Den känslan är ju nu... Alltså så här, Jorginho, var han trött på Tuchel eller är han har passerat bäst före datum? För hans egenskaper känns ju som något som Graham Potter skulle kunna uppskatta väldigt mycket, med att han är väldigt passningssäker, han är alltid tillgänglig och han tappar inte possession. Så det där mittfältet tillsammans med att få igång de här Sterling, Mason Mount måste komma i form, Kai Havertz, Aubameyang och även Pulisic och Ziyech. Det finns ju väldigt högkvalitativa spelare som inte har fått ut maximalt det senaste, om man egentligen räknar de 12 månaderna. Så det finns ju en jävla trupp att jobba med, och det känns som att han är rätt man för att få ut det.
Ja, jag håller verkligen med. Det blir jättekul att följa Chelsea här. De har ju en... Ja, vi får se om det blir match i helgen då, om vi tittar till Premier League. Men annars så har de ju Salzburg här på tisdag är det väl, som man kliver in i Champions League igen. Och med tanke på den tuffa starten då mot Dinamo Zagreb så är den matchen väldigt viktig. Men det är en hyfsat tacksam uppgift här för Chelsea. Så han har fått jobba lite med laget i helgen också. Han behövde ju inte spela den här matchen mot Fulham. Så att det är väldigt nyfiken på Potters Chelsea här omedelbart. Sen går det ju inte att låta bli att tycka väldigt synd om Tuchel. Och det här, den här tweeten han skickade ut. Han har ingen blå plupp heller på Twitter, så jag visste inte om det var ett parodikonto eller vad det var. Han twittrar inte särskilt ofta, det är bara i samband med att han byter jobb och så vidare. Men han hade ju ändå över 300 000 följare och det verkar som att det verkligen är han. Men han, några dagar här nu efteråt, har fått lägga sig över helgen att han är förkrossad över att han har fått sparken. Han trivdes väldigt bra i Chelsea och han har ju fått supportrarna med sig såklart med tanke på vad han har bidragit till. Champions League-titeln tämligen omedelbart, och jag kommer ändå minnas tillbaka på en lyckad gärning från Tuchels sida. Jag minns ju hur vi pratade om det här när han tog över, hur snabbt han fick fart på saker och ting. Och fjolårssäsongen var ju väldigt jobbig med ägarbytet, och det var väldigt mycket uppförsbacke för honom. Men jag tycker att han kan lämna Chelsea rakryggad, och jag är övertygad om att han kommer inom kort att få ett nytt väldigt bra tränaruppdrag.
Ja, men det tror jag också. Vi pratade med Axel Olsson om det i torsdagens avsnitt också, att han kommer lämna ett väldigt, han kommer se tillbaka på som mannen som vann Champions League och vann VM för klubblag för Chelsea och gjorde, fick om det Lampard byggde upp och fick ut i titlar. Och fan, jag ännu mer efter att ha läst det här avskedsbrevet, fan, jag älskar Thomas Tuchel.
Ja, nej, men han kan ju, alltså han har ju, så som han beter sig på matcher ibland, så förstår jag att motståndarsupportrar och även neutrala kan uppleva honom som ganska...
Men det känns äkta. Och jag har respekt för det.
Men ja, han är ju verkligen äkta. Det är känslan. Han har ju den här tyska passionen som vi även ser från Klopps sida ibland. Och den är ju också, enligt många, påklistrad. Men jag tycker han visar här att... Det här var inte vad han hade tänkt sig, och han hade ju verkligen ambitioner med det här Chelsea.
Ja, och det märkte man ju på det här brevet att det kom som en chock för honom, och jag tror vi alla reagerade lika chockartat, så att det kom verkligen från ingenstans. Han fick ju beskedet, de flög ju hem efter matchen mot Zagreb där, så fick han beslutet på något konferenssamtal på morgonen, och vad jag läst, The Athletic kavlade ut en, ja, det var typ den längsta artikeln jag läst i hela mitt liv, så den skummades i slutet, men att det verkligen kom från ingenstans och att han är helt förkrossad, vilket även det här brevet tyder på. Sen är så här frågeställningen att nu vet man inte, för det kommer ut rapporter att flera spelare har tröttnat på att han är väldigt krävande, han är väldigt gnällig när de inte gör som han ska. Kommer en sån sak påverka hans, om klubbar vågar anställa honom? Det är som Mourinho fick ju ta ett kliv ner. Conte har väl också på något sätt, han tog Spurs. Det är väl också ett kliv ner statusmässigt mot vad han kanske har som ambition. Det finns ju troligtvis ett jobb i Turin ledigt inom snar framtid. För Allegri gör ingen glad där borta. 2-2 igår mot Salernitana. Så det kanske skulle vara ett bra steg om Tuchel är redo att jobba direkt.
Ja, precis. Eller så behöver han samla kraft här nu och ta lite ledigt, men det är väl svårt när jättarna hör av sig. Vi var inne på det här i Fotbollsmorgon också, att just Juventus skulle kunna bli nästa anhalt för honom. Men du, det ska ju förhoppningsvis spelas fotboll här i veckan för våra stora klubbar. Det spelas Champions League, Europa League och även Conference League då för West Ham. Och det är ju en viktig omgång, vi var inne på det, att Chelsea redan har kniven mot strupen, och det har ju även Liverpool. Där Ajax kommer på besök, och Ajax, de byter ju ut hela laget från år till år och har ju även tappat Ten Hag, men började ju det här Champions League-äventyret på bästa möjliga sätt.
Ja, ska man dra det positiva med det här med att drottningen gick bort och att matcherna sköts upp, så tror jag verkligen att Liverpool och Chelsea är de stora vinnarna i det här, för det har inte sett bra ut. Som du nämnde, Graham Potter får fler träningar med laget inför den här väldigt viktiga matchen hemma mot Salzburg. Samma sak med Liverpool, Thiago hoppar in senast mot Napoli i Champions League, och det såg genast bättre ut, och även Matip. Så får man tillbaka Matip och Thiago till de här matcherna, man har Chelsea i helgen, vilken, alltså så här, förlorar man den, då ser det inte roligt ut i ligan alltså. Så det är en jätteviktig start att få Liverpool. Alltså så här, de kommer att ha publiken på sin sida. Kvällsmatch i Europa på Anfield, alltid bra stämning. Så det är en jätteviktig match mot ett bra Ajax. Och känslan är ju att om det blir samma matchbild som mot Napoli, att Liverpools höga backlinje fortsätter att straffa dem, så är Ajax ett lag som verkligen kan utnyttja de sakerna med sitt unga, väldigt, väldigt omställningsstarka och snabba spelare.
Ja, två otroligt viktiga spelare då, i Matip och Thiago, om de är tillbaka. Och nu måste ju energin, alltså de här klippen som man har kunnat ta del av på sociala medier när Liverpool bedriver sitt försvarsspel borta mot Napoli, det är ju faktiskt det värsta man har sett. Och nu måste ju faktiskt Liverpool ha, ja, men jag har liksom tagit ett krismöte, rensat luften, försöka hitta tillbaka till det man ändå såg glimtar av i Community Shield-matchen mot Manchester City. För det här, det är riktigt, riktigt svag inledning på säsongen. Och jag vet att Klopp sitter säkert. Han har ett otroligt bagage och är en av världens bästa managers. Men om den här kräftgången fortsätter så vet man ju hur trycket kan öka. Och det är dags att dra i handbromsen för de här prestationerna nu och börja leverera. Spurs åker till Portugal, möter Sporting. Spurs fick en bra start, är ju en bra grupp och det här ska väl inte vara något större problem.
Nej, och framförallt så är det väldigt, man kan åka dit och spela utan press. Men nu har man mött Marseille som på pappret är det bästa laget och tagit 3 poäng. Nu åker man till Portugal och jag tror man är jättenöjd med kryss i den här matchen. Det är liksom så här, när matchen är så här tajta, då tror jag att man kommer gå på sparlåga i Europa när man har möjligheten. Och nu gav man sig en väldigt bra chans att göra det. Och det är klart, man ska gå vidare från den här gruppen väldigt enkelt. Jag tror att det så här, blir det kryss, de kommer inte ta ut sig jättemycket. Ja, men en jättebra uppgift för Spurs i match 2.
Ja, Sporting som började ju väldigt imponerande genom att slå Eintracht Frankfurt med 3-0 på bortaplan. Så att det här skulle ju kunna bli, ja men nu är ju känslan att det är de här två som kommer göra upp om gruppsegern, men då är ju ett kryss på bortaplan bra. Och sen så får ju man se till att vinna hemma och så tar man den där gruppsegern. Det blir ju intressant här nu med Richarlison som är så pass het här nu. Och hur man formerar laget. Jag är lite besviken över att Kulusevski har fått stå åt sidan så pass mycket.
Ja, det är så jävla svårt. Alltså, vi pratade ju upp det där både med Oliver och med Per när vi pratade upp matchen som inte aldrig spelades i torsdagens avsnitt. Men att Richarlison kommer in och gör 2 mål. Dejan har ju varit mycket bättre än Son, men till den matchen var ju analysen att Son kanske skulle spela, eller att Son var given för att han passar Manchester City så bäst. Men nu är vila, nu blir det väl på något sätt de som är bäst. Det är ett lyxproblem som Spurs har när man har 4 så högkvalitativa spelare. Men känslan här är väl att, alltså om du bortser från att man skulle ha mött Manchester City som Son kan utnyttja, så skulle jag säga att Son är den som är sist i picking order just nu.
Ja, nu är väl han också utvilad som alla andra. Men det är hans tur att stå åt sidan faktiskt. Kulusevski ska ju få starten här. De spelar ju lördag 18.30 mot Leicester i London. Så vi får väl se här då, om det blir någon match där helt enkelt. Bra så. Och sen återigen då, Chelsea-Salzburg. Jätteintressant med Potter, men den har vi redan pratat om. Och sen City Dortmund då, blir ju speciellt eftersom det är Haaland, och det är lite samma sak med Son där. Han hade ju garanterat spelat mot Spurs i helgen. Så kanske det skulle vara som så att vilan kommer nu, men vi vet också att det är hans gamla klubb och vi har de här målen som han bara fortsätter att leverera i Champions League. Det är sjukt att man ska sitta och säga att han jagar Ronaldo. Det är liksom 100. Det är väl 100 mål bort, men någonstans vet vi ändå att siktet kan vara där.
Ja, nej men verkligen, och känslan är att folk har pratat om den här rotationen, men han spelar ju varenda match. Och det är som Pep säger, han är 22 år. Tidigare har han haft lite skadebekymmer, men jag tror att det är mindre. Han gör ju mindre maxlöpningar i City, så jag tror att Citys spelstil är mycket mer skoningsam för hans muskler. Och jag tror att han är ruskigt hungrig på att möta sin gamla klubb och även få fortsätta göra mål. Sen ska det sägas, man har Wolverhampton 13.30 på lördag, så det är en tidig match med ganska lite vila till. Så det kanske är det någon match. Jag tror han är mer taggad på att spela borta matchen när de åker till Tyskland, om man skulle få välja en. Men nej, det skulle inte förvåna mig om man startar både den här och mot Wolverhampton.
Nej, han kör väl på. Sen är det inte allt för kämpigt att spela. Jag vet inte hur mycket han kommer spela för Norge sen när Nations League. Det kanske blir lite vila då. Och sen vet vi att det blir vila sen då när det ska spelas VM. Så att han gasar nog vidare Brauten här. Och Dortmund, de vann ju mot FCK i premiären. Så det är lite... Det är väl lite gruppfinal här också. Sevilla skulle ju kunna blandas in i kampen om andra platsen om de får ordning på det. Men de har ju haft en kämpig säsongstart.
Det känns ju som en match där. Om City vill så kan de ju, alltså så här, de kan ju slakta Dortmund. Alltså Dortmund möter Leipzig och får stryk med 3-0 i helgen. Det är ju ett lag som är fröjdiga offensivt, men det kan läcka ganska rejält. Och City på bra humör och vill, så tror jag att det här kan bli både 4 och 5-0.
Det var Champions League-matcherna det. Vi har ju även Europa League och Conference League då, som sagt. Men det kan vi snacka upp på torsdag när vi spelar in.
Ja, exakt. Det är så skönt också. När United torskar, då väljer jag aktivt att inte prata om de här matcherna, för att det spelas på torsdagar när vi spelar in. Men slår vi Sheriff på torsdag, så blir det ju såklart en halvtimme segment om den fantastiska segern på måndags avsnitt nästa vecka. Så det är skönt att ha den valmöjligheten.
Men du, vad hände mot Real Sociedad? Alltså, Maguire tillbaka.
Ja, exakt. Jag såg en rolig bild när vi hade fyra raka och Maguire hade sammanlagt spelat 11 minuter. Fyra raka vinster. Maguire spelar 90, torsk direkt. Nej, men alltså så här, det är en roterad elva United ställer upp med mot ett spelskickligt Real Sociedad som det var väntat. Sen, alltså så här, det är vad det är. Ronaldos frustration fortsatt tydlig. Jag tyckte inte Casemiro gör en jättebra debut. Det var väl det egentligen det mest oroväckande, men de vinner på en feldömd straff. Kommer aldrig förstå med handsregeln, men som jag förstår så ska det där inte vara straff. Så det är imponerande att man lyckas göra fel trots att man har VAR-verktyget. Jag tar med mig att Lisandro Martinez för varje match bekräftar att han är världens bästa mittback. Överdriver kanske lite, men fan, vi älskar honom.
Ja, det har blivit snabbt en favoritspelare.
Ja, verkligen, verkligen. Det är något som United har saknat, liksom vinnarmentalitet personifierat och den här sydamerikanska psykblicken som man bara älskar att ha i sitt lag och hatar att möta. Så jag tror han kommer bli jätteviktig för United.
Nej, men det är verkligen känsligt att det är mittbacksparet som man har jagat efter under flera år. Det känns ju, om Varane kan hålla sig skadefri, så är det ju Varane Martina som gäller nu.
Ja, verkligen. Och det är ju så här, det känns för bra, så man vet ju att det kommer gå en baksida på Varane, så kommer Maguire stå där. Sen blir det kul att se vad händer med Vigge. Alltså så här, som läget är just nu blir det ju i stort sett noll Premier League-matcher för honom. För han är inte ens trea i picking order där. Så blir det en intressant säsong för Vigge på många plan. Han måste leverera och om han kommer lämna nästa sommar eller vad som kommer hända med honom.
Ja, men det känns väl att det kommer bli så. Sen kommer han få matcher i år ändå. Det är ju bra att, ur ett svenskt perspektiv, att ni spelar i Europa League. För då kommer nog United nöja sig med att spela honom där. Och i ligacuper och FA-cuper. Och sen kommer det vara tight spelschema och det kommer vara skador och sådär. Så att han kommer nog ändå komma upp i antalet matcher som känns godkänt. Men jag tror att United, de kommer ju fortsätta att inventera truppen. Och där räcker inte han till.
Nej, och det finns ju ett försäljningsvärde, något som United har varit väldigt dåliga på, så det finns ju ett bra ögonblick att det finns ju ett bra tillfälle nästa sommar att skicka vidare Vigge och få lite avkastning på det också.
Bra så, men då känner vi väl oss ganska nöjda med dagens avsnitt ändå. Mer av våra tankar får ni då alltså på torsdag då vi spelar in ett nytt avsnitt, för att ta ner de Europamatcher som har spelats, men även snacka upp helgens matcher. Vi ses då helt enkelt.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.